Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jag hade precis andats in för att ta sats och köra den här snabba. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans. Exakt. Och då, men nu är du räckad och klar, Josef. Så då säger jag det nu då. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Avkast. Vi gör ju en väldigt härlig handbollspodd här tillsammans. Det är Charlie Sjöstrand, Josef Pujol och jag, Emil Schelin. Välkomna pojkar.
Tack, tack.
Tack.
Vad härligt vi ska ha det, va? Jag tycker att man gör likadant varje söndag eftermiddag, så börjar man tänka så här, vad fan, nu har det inte hänt så mycket den här veckan. Så börjar man titta, just det, såg ju den där matchen, det har ju hänt supermycket spännande kring den. Och så har jag den där, och så har jag den där, och sen till slut så har man kanske så här 10 ganska stora grejer som har hänt bara på en vecka. Jag blir förvånad varje gång.
Mm.
Och precis innan vi skulle börja räcka, då släppte ju du en bomb kanske att ta i. Men du, Josef, du spelar inga matcher längre. Norge har klappat igen hela seriesystemet.
Ja, precis. De har all idrott, eller all organiserad idrott är satt på paus. Och det har ju, alltså, breddidrott och ungdomsidrott har ju varit på paus sedan i mars då, förra året. Och nu även då elitidrott, så att vår serie har inte kommit igång igen efter uppehållet. Och vi är även elitidrott har jag också haft, eller våra resor i Champions League har ansetts som arbetsresor, och då har vi fått karantänsundantag för det, men det undantaget har vi förlorat nu, så att nu på onsdag så åker jag till Polen och ska spela match. Och sen efter det åker jag till Nordmakedonien och ska spela en eller två matcher. Och sen lite så här vidare. Vi vet inte mer än så. Men vi kan eventuellt stanna förbi både Portugal och Frankrike och Ungern. På en liten Europaturné. Där vi ska beta av vårt slutspel vårt gruppspel i Champions League.
Men varför är ni ute? Alltså, ni kommer inte tillbaka för att då måste ni sitta i karantän i två veckor hela tiden. Så ni kommer liksom bara befinna er ute i Europa fast att det kan vara en vecka mellan matcherna.
Ja, typ så. Även om jag tror att vi har ju fram till den 5 mars till att beta av där. För att då, om det är, jag kommer inte ihåg om det är att det är då allt gruppspel måste vara avslutat. Och eller att det är samling för OS-kval då. Men senast 5 mars i alla fall.
Men hur fan funkar det med alla andras regler? Kan ni bara dra till Polen och sen därifrån gött om 4 veckor så ska vi möta det här laget i Frankrike? Det är inga problem.
Nej, utan de kollar väl på det. Så att, eller alltså, de kollar ju på extremt många olika lösningar på. En lösning för att vi där ska kunna gå och genomföra då. Vi hade ju också en tanke om att vi liksom skulle bygga bas någonstans i, typ i Danmark var det snack om, att vi skulle bo där några veckor och spela våra hemmamatcher där. Och lite, det är liksom, ja, det är väldigt oklart allting. Och ett tecken på hur oklart saker och ting är att vi för några dagar sedan så kom vår dagliga ledare, vilket är någon typ av ordförande eller vd, ner och hade möte med oss och berättade om läget. När mötet var klar så skulle vi åka hem, kollade man telefonen och då var helt ny information från IOF som de gått ut med då. Jaha. Vilket då kastade bort hela det där 20 minuters mötet. Allt det han sagt var bara så här: okej, glöm det. Och sen så fick det komma nya givs 2 dagar senare. Liksom. Så att det, allting är högst oklart förutom jag vet att jag ska till Polen på onsdag.
Och kanske var borta i flera veckor då. Men hur de här norskt hälsoinstitut eller vad de heter, har de satt något datum på hur länge det kommer vara stängt?
Nej, utan jag tror det är om så här, 2 veckor i stöten så tar de nya. Och samma sak där, där karantän som det har tagit kan ju försvinna för oss medan vi är borta. Jag tror att de, vad är det för datum nu? Ja, det skulle eventuellt komma ny information idag, men den informationen tror jag vi har fått redan i fredags. Ja, men det är lite så här, det går lite så här, lite som där med alkoholförbudet som är i Sverige, att så här, okej, gäller fram till det datumet och så bara, nej, förlängs 2 veckor till. Och så
vad är det för datum nu? Låtsas inte som om du inte har köpt en handväska till din dama idag.
Ja, jo, det här, precis. Nej, det är 14, att det är 14. Nej, precis. Men jag tänkte att det var 15 vi skulle få information. Men idag är alla hjärtans dag.
Men det låter ju, jag tycker det låter, alltså det låter ju svinball. Att ni bara drar er ut på Europaturné och så blir det så här, nu är vi i Polen, gött, nu är den matchen gjord. Nu är det 4 dagar till nästa. Ja, men då hänger vi där i den här stan. Jag
vet inte, bo i Skopje i så här 6 dagar.
Okej, man kanske inte får röra sig så mycket i och för sig. Det är liksom olika hotellkarantäner bara. Jag ångrar mig, vilken mardröm det blev.
Ja, men det är bara också, för så har det varit tidigare när vi har varit ute och spelat Champions League så har vi ju, får vi inte lämna hotellet. Mm. De brukar hitta en matbutik i närheten så kan man gå och köpa sig en öl och ha på hotellrummet eller en påse chips eller vad man nu har när man umgås med grabbarna i laget. Men förutom det får vi inte röra oss. Däremot bor jag i Älverum.
Allt är bättre än.
Just nu och de senaste... just nu är ju minus 21 grader ute och jag ska snart gå ut med min hund. Wow. Så att, jag menar, ett hotell i Skopje är inte så pjåkigt det heller.
Alltså det låter ju väldigt likt en sån här tågluff man gjorde när man var 17, liksom över hela Europa. Så.
Ja, Josef gjorde ju ingen sån då eftersom...
Nej, just det. Ni blev ju proffs istället.
Mm. Ja, något åt det hållet. Men ja, nej, precis. Nej, alltså det är klart, det är ju lite så här att... hur ofta har man inte sagt det, att det är speciella tider, men det innebär ju också att, som att jag tyckte till exempel det var skitcoolt första matchen inför tomma läktare, tyckte jag var ascool, för det var sån här shit, där kommer jag komma ihåg resten av mitt liv, första gången, för att det är så speciell grej, och det här är ju liknande sån grej, och nu till exempel på tisdag, jag har ju en hund då och en sambo som, hon är ju inte välkommen in i Norge just nu. Så att vi, på tisdag ska vi liksom ses vid gränsen och lämna över vår hund över gränsen. Så det blir lite Berlin-vibbar.
Herregud.
Så att det är ju, och som sagt, det är ju jävligt utmanande på vissa sätt. Men om 10, 15, 20, 30 år kommer det här vara några jävla erfarenheter i alla fall.
Alltså hur många minusgrader klarar en liten mops egentligen?
Han har ju... Han är inte jätteförtjust, men det är ju ganska skönt. Varken jag är inte heller förtjust i minus 20. Så vi går ut, den ena av oss kissar och bajsar och sen går vi in igen.
Mm. Riva av det där lite fort, ja.
Precis.
Han kanske har dojer på sig. Det har vi ju sett på mopsarna här i Stockholm att de har.
Mm. Han har en fräck tröja, han är en polo.
Konstnärsskäl, kanske.
Ja.
All right, det var ju intressant för det... Det kanske man ska ha då i åtanke vad norrmännen lägger i den vågskålen som gör att själva smittspridningen i landet tidigare har vägt lite lättare, eller ganska mycket lättare än i Sverige, så har man ju då inte haft någon breddidrott och ingen ungdomsidrott exempelvis och sånt.
Nej.
Där.
Nej, och det skulle sägas att de är ju väldigt skickliga på smittspårning och sånt där, så att de vet ju det, att vi har ju just nu inte en enda sjuk i Älverum.
Nej.
I kommunen liksom. Men det är
ganska mäktigt.
Ja, men det är ju väldigt rigorösa liksom riktlinjer ändå, så att säga. Men ja, vi gnuggar på. Det finns folk som definitivt har det värre än vad jag har det. Men återigen, det är ju... Ja, man kommer ju komma ihåg det här när man blir äldre. Det är minnesvärda tider som man lever liksom här mitt uppe i.
Mm. Precis, på något slags jävla vis är det väl så. Charlie, hur är läget med dig då?
Ja, men det är bra. Det är 11-12 minus här.
Det är en väderleksrapport,
ja. Ja, exakt. Jag behöver inte gå ut i onödan här nu i alla fall, den här tiden på dygnet. Men nej, det är bra, ser du.
Mm, härligt. Har du sett någon handboll sen sist?
Ja, det har jag gjort. Sett både det ena och det andra. Var på plats i Varberg och såg en av de märkligaste handbollsmatcher jag någonsin sett.
Ska vi börja där? För den har ju vi alla tre sett. Det var ju en mycket, mycket sjuk tillställning. Men ta oss igenom den, du som var på plats.
Ja, men det var ju på förhand.
Varberg, Ove Helsingborg kanske man ska tillägga då.
Ja, precis. Varberg, Ove Helsingborg. Och på förhand skulle jag säga att det var Ove Helsingborgs sista chans att klara sig levande ur den här handbollsliga säsongen. Låg... en poäng efter Varberg och de var tvungna att vinna, för de hade massa förluster i rad och allting såg piss ut, och hade de förlorat den så hade det ju liksom varit det kändes så. Jätteviktig match för båda lagen, men framförallt för Helsingborg, och det såg inte ut att gå deras väg direkt. Varberg öppnade jättebra. Såg fantastiskt lätt ut för dem att göra vad de ville. De stod bra och påläst och smart bakåt mot ett Helsingborg som saknade i princip all skyttekraft. Om man tänker alltså så här, de klassiska skyttarna som Mattias Tunnell och Linus Persson, som är renodlade vänsternior på det sättet. Båda de var borta. Och Varberg gjorde det smart. Han stod lite lägre och lät Viktor Hedin, som inte har sina styrkor i just det momentet, kanske dra lite så här hoppskott mot bred tvåa från 8 meter. Det var inga problem för målis. Och så tryckte de på allt. Och det såg lekande lätt ut mot en Damgård. Hittade linjen, han hittade målet, han hittade sina kantspelare, hittade sina ytternior i uppspel. Allting var skitbra.
Jag hade känslan av att jag skulle få äta min egen hatt med senap på där. Att Mårten Damgård såg ju fan ut att vara en riktigt, riktigt bra spelare helt plötsligt.
Mm, ja, för vi har ju varit lite sådär... vi har varit lite frågande till hur mycket speltid han har fått i Varberg. För att vi har liksom kanske inte riktigt sett vad det beror på. Men vi kan stanna till det lite, för att... vad ska vi säga... Alltså förra säsongen så gjorde väl, jag tror Mårten Damgård gjorde fler tekniska fel än vad han gjorde mål typ.
Mm.
Något sånt där. Alltså det var ju verkligen så här, oj herregud, går inte så jättebra. Den här säsongen har ju faktiskt varit lite stabilare och Hasse Karlsson har ju i princip från dag ett lovordat honom eller backat honom och liksom sagt att han är en sån viktig spelare. Och då har jag tittat lite närmare på det där, att det är verkligen så att han är spindeln i nätet i Varberg. Allting i deras anfallsspel kretsar kring honom. Och de har till och med de som jag ser det stuvar om en hel del i försvaret för att kunna ha honom inne. Antingen på en tvåa, men när han inte bedöms vara tillräckligt bra där, så i alla fall på en etta liksom, för att de vill ha honom i uppspelfas och sådär. Och nu efter uppehållet så hade han en match mot Luleå, han gjorde 10 assist bland annat. Så att han ligger bakom väldigt mycket. Och såg ju verkligen ut som du skulle få äta upp din hatt där i första halvlek. För han var ju, allting gick ju jättebra för Mårten Damgård.
Han har drabbats lite faktiskt av att Alltså man blev så himla färgad. Omdömet av Morten Damgård färgade så himla mycket av hans. Alltså säg om det var första 4-5 halvår kanske. 4-5 första månaderna. För där var han alltså genuint bedrövlig. Och det har lite fastnat i, eller gemene man, men i alla fall i våra konversationer kring honom. Men annars är det ju lite som Charlie säger, att han är ju en och har ju varit de senaste, hela tiden en central del i Varberg liksom.
Mm. Men det som fortfarande är, eller det som har cementerat sig nu då, för jag håller med dig om att första halvåret var det bara, vad är det här för spelare? Där, så illa är ju inte sanningen, men det som man kan slå fast är att det är en spelare som är väldigt mycket upp och ner.
Mm.
Från match till match, men också under matchens gång.
Mm.
Och det, ja, jag nämnde det inför snacket för matchen med, att det är som allting kretsar kring honom, och det är lite på gott och ont sådär. Men som sagt, som jag säger för tredje gången nu då, allting gick skitbra i första halvlek. Och Varberg, alltså det kändes som att matchen skulle avgöras nästan i första halvlek. Och det är ett skede när Varberg, ja men de springer sönder Ove fullständigt. Och Ove Helsingborg åker på två utvisningar med så här 10-15 sekunders mellanrum. Och alltså ska spela 4-6 i nästan 2 minuter. I ett skede där Varberg har pulveriserat dem och gjort mål överallt. Och då lyckas de på något jäkla vänster komma därifrån med 1-2 tror jag ändå. Eller om det är 1-1. Jag tror det är 1-2. Och då... ja, och sen på något jävla vänster, så jag vet inte, det är väl lite sådär, det tas, jag tror det är 3 timeouter i första halvlek. Och Tony Johansson bara skriker sig hes, och Tunnel också liksom såhär bara, hallå, vad fan håller du på med bakåt?
Det var faktiskt ganska roligt just de timeouterna från Tony Johansson. Första var ju väldigt såhär taktiskt, små pill och detaljer och var såhär typ, lyft lite där, backa lite där, tänk lite si, tänk lite så.
Men sådär, bara, lyssna på vad fan jag säger, var det inte
så. Ja, precis. Typ 4 minuter senare så bara, scratch that. Nu får ni fan börja kämpa. Ja, packa in allting i mitten.
Exakt. Och Tunnel in där bara, åh, vad fan, du får korta lite också. Vad fan, du får slå den på flabben.
Inno, spel lite gubba.
Inno, spel lite gubba. Och man kände bara, åh herregud, jag kommer aldrig gå. Men sen var det på något sätt, jag vet inte, det gick väl lite för lätt, eller liksom till slut så gick orden in, jag vet inte vad det var, så liksom de gick ner lite lägre bakåt, Varberg. Ja, jag vet inte. De kostar väl på sig att gå ner lite också. Det gick ju väldigt lätt. Och på något jävla vänster så ledde ju bara Varberg med 2 i halvtid. Vilket kändes helt sjukt. Att det var så här, herregud vad Varberg var mycket bättre än halvleken. Ändå skiljer bara 2.
Ja, Tony Johansson sa ju till och med i halvtidsintervjun där att vi har ju
rånat dem. Tror du det var efter intervjun, tror jag.
Ja, så var det. Ja, men han sa i alla fall det, att vi bara låg under med 2 mål där. Det var ett rån. Vi borde liksom legat under med mycket, mycket mer.
Mm. Ja, men så var det verkligen. Så att, ja, så det var ju, man bara kände, okej, okay, det är ju fortfarande öppet det här. Och med tanke på att de här lagen inte är, de ligger där nere av en anledning, att ha ju svårt att hålla den här stabiliteten över tid. Men man kände ändå att, ja, det var inte så att man hade sett något av Ove Helsingborg som tydde på att nu jävlar kommer det lossna för dem. Men det var ju precis det som hände. Varberg gjorde 5 mål på 20 minuter andra halvlek, tror jag. Och sen, och under tiden så var det liksom, ja men det började gå Oves väg, det som hade varit Varbergs. Allting som gick stolpe ut för Helsingborg första gick stolpe in. De måste ju ha diskuterat och fått klart för sig och fattat vad fan Tony Johansson pratade om där angående försvaret. För de svarade, tycker jag, med lite samma mynt som Varberg hade gjort. De stod mycket lägre.
Mm.
Och trots att Varberg på pappret har alltså mer skyttekraft, som jag ser det, både Carl Thom och Oskar Kihlstedt och Erlend Sund är ju ändå så här, ja, lite mer skyttebetonade ytternior jämfört med Helsingborg, så var det så, okej, vi står lågt och så får väl de försöka skjuta sönder oss då. För som det är nu så bara springer ju igenom överallt och hittar mittsex i tid och otid, och Damgård har lekstuga. Och så, ja men nu backar vi ner då. Och jag svarar med samma mynt. Och det funkar ju inte alls för Varberg. Det var som att de inte, men vad fan, vi kom ju igenom här i första halvlek. För kommer vi inte igenom nu? Och så slutar de trycka. Och så började Helsingborg få lite utdelning. Och rätt som det var så var Helsingborg både i kapp och förbi. Och Varberg blev stressade. Och Mårten Damgård var... han var motsatsen till det han var i första halvlek. Ingenting stämde. Det var så här, chansinspel som bröts och blev kontringsmål. Skott som var en halv meter utanför. Alltså ingenting stämde ju för Varberg. Så Helsingborg vann väl andra halvlek med 12 mål tror jag.
Mm, det stämmer. Det blev 27-37 sen till slut. Så att det... och sen dess har det ju spelats mer handboll. Varberg har ju faktiskt tagit revansch på den förlusten och vunnit mot...
Ja, det är så snyggt alltså.
Ja, det är väldigt mentalt starkt. För det är ju lätt efter en sån förlust då i ett sånt viktigt möte att gräva ner sig lite mentalt. Men så kliver de in bara, ja, vad var det nu, 3 dagar emellan va? 11 var den där och sen 12, 13, 14 är det idag. Så körde de mot IFK Ystad och ja... Det är ju såklart tufft, men då går de in och vinner den. Väldigt imponerande tycker jag av Varberg. Medan Ove då har förlorat idag, i och för sig då, mot Kristianstad. Så det är väl ingen skam i det på det sättet. Men vad ska vi säga där egentligen om bottenstriden? Det är ju väldigt, väldigt jämnt. Aranäs 12 poäng, Ove 12 poäng. Och det är två lag som åker ur. Och sen så har vi RIK 14 poäng, Varberg 15, Önnered 15. Och jag vet inte fan om vi inte med Ystads form nu får räkna in IFK Ystad där på 17 poäng till den bottenstriden också. Så lag 10-15, däremellan är det ganska svettigt nu.
Det är det här som, som jag ser det, en av de grejerna som jag älskar med det här systemet vi har med ett slutspel bland annat. Men också det här liksom att det är flera streck på vägen så där med kval och allt annat. Alltså det är många som förordar en rak serie. Och visst, sakar lite är att för mig så tycker jag tycker toppstriden är ganska ointressant nu. Det alltså, jag skiter lite i vem som kommer etta, tvåa, trea. För mig är det inte så jävla intressant om Sävehof möter Ystad IF.
Nej, men har man ju slutspelet sen. Precis. För de dagen. Så att det tycker inte jag...
Precis. Ja. Precis, att man får igen det sen. Ja. Alltså det som alla andra ligor har liksom. Vilka kommer vinna? Kommer Kiel eller Löven eller Flensburg vinna? Det får man igen sen i slutspelet. Men det som är så coolt är att det är... Fan, är det Hallby eller Guif som kommer lösa den här sista platsen? Vilka kommer gå till kval? Det skiljer 2 poäng nu mellan... Den som åker ut och den som klarar sig på sista kvalplats. Och därifrån är det bara 3 poäng upp till säker mark. Alltså, det här tycker jag är så jädra mäktigt. Och det är den slutfasen vi har nu i handbollsligan är ju... Alltså det är så många av de här lagen som möts.
Mm.
Och det är fan i mig helt omöjligt att veta. För att det är ju ingen av dem som... Man kan ju inte lita på något av lagen.
Nej.
Så det är omöjligt att veta.
Verkligen, det går inte ens lite på toppen i den här serien längre. Malmö har fått svika och Ystad och Kristianstad är ju inte ens ett topplag. Så att det är en oförutsägbar serie. Och sen uppe på det då så får man ju slänga in lite corona också. Hallby som ju går jättebra formmässigt fram tills idag då. När man har... Jag tror att det var 3 eller 4 coronafall i truppen och kommer inte åka till Malmö imorgon och spela någon match där.
Och det är inte heller bara det att de blir sjuka inför matchen, alltså att matchen imorgon skjuts upp, utan just det där med att man vet ju inte heller hur det kan ju långsiktigt sig drabba, inte vet jag, Olle Ek eller någon av målvakterna som kan få någon Brännberger / Gustav Wedberg variant liksom, där de är borta väldigt, väldigt länge. Liksom. Så att den ovissheten är ju enorm också kring det. Att det inte bara är nödvändigtvis är en veckas uppskjuten match och sen tillbaka är rätt in i spåret. Liksom.
Best case scenario, alltså om allt står där det ska från och med nu fram till måndag, är att de inte har en enda träning, inte träffas en enda gång med truppen. Och sen ska de dagen efter in och spela direkt avgörande match mot Guif.
Mm.
Det är fan inte lätt.
Nej, verkligen inte.
Så det, nej, det svänger om handbollsligan, får man lov att säga.
Ja, verkligen. Och det är coolt. Ja, men det är så mäktigt med den avslutningen. Varberg har väl RIK kvar bland annat. Och de är ju allra högsta grad inblandade båda två. RIK som på ett sätt skrällde, får man ju säga, tog en poäng mot Alingsås. Men på ett annat sätt, som jag ser det, schabblade bort en poäng mot Alingsås.
Ja, precis. De får ju vara glada för alla poäng de tar. Men där förlorade de nästan en poäng. Men de hade nog tagit likhet på förhand.
Precis. Och det är samma. Det hade ju Önnered gjort mot IFK Skövde också. Men de hade ju möjlighet.
Det ska bli spännande också att se. Nu vet jag att Twitter är ju en liten ankdam, så att säga. Men såg ni den där situationen där... Jag blev osäker på om det var Mirsäkur Tagic eller Bettevik.
Ja, det var Mirsäkur Tagic. Det här var ju i matchen Önnered mot Skövde. Mm. Och det var, låt oss säga att...
Det var Marcus Torbjörn, va?
Ja, exakt så. Och det var ganska nära slutet, jag såg det. Så det kan ha varit kanske 5-10 minuter kvar eller något sånt där. Ställningen kanske var... 17,
19,
16,
19 eller något sånt där, tror jag.
Ja, något så. Det var jämnt och ganska
2020 eller 19-19, tror jag.
Jag tror matchen slutar 2020. Så att jag tror att det här är några mål bort ifrån det. Men skitsamma. Okay. Det var ganska nära slutet. Och då kommer Önnered i ett anfall. Marcus Torbjörn, högerkanten där, hoppar in och gör mål. Men Mirza Kurtagic, som är då måldomare i den här situationen, tar inte upp handen och visar... för mål, och kommentatorn säger så där, nej men det där...
Jag tycker att det är ett ganska tydligt tecken på målvaktens.
Exakt, kommentatorn sa han visar för nere, men jag tycker också, för nere då tar man ju liksom rak hand mot banan. Han gör ju den här klassiska, ja, fälla ihop handen, ja men målvaktens boll helt enkelt. Men, men i varje fall är det ju supertydligt att han inte gör sträcka upp handen och signalera för mål. Men mål blåses det ändå, och mål blir det på tavlan i hallen, och det blir avkast och sådär. Så att situationen är luddig där.
Ja, precis.
Och vet du vad jag tror?
Nej.
Och som jag också såg någon skriva på Twitter. Men så tolkade jag situationen när jag såg den också. Att Mirsa då, som är måldomare, alltså han ser inte att bollen går in. Han tror att den går utanför typ. Men Wettervik då, som står som plandomare, ser att bollen går in, och han drar upp handen och säger, och så har de väl en sån här radioutrustning, så säger han så här, ja men det var mål, och då blåser väl Mirsa, gissa.
Ja, och för det enda intressanta tror jag är om de blåser avkast.
Ja, det gör de, för jag reagerar på det, för jag när det hände så också så här, men han signalerar för målvaktens boll. Kommentatorn förstärker det, och men sen hör jag också, alltså Rex Blom eller Beck Hansen, my bad, jag blandar också ihop dem nu. Ja, men jag såg
de någon har med tos, någon av dem får klippa sig, annars är det inte vårt fel.
Ja, någon med truls står på mitt plan och fångar bollen, och det blåses en igångsättningssignal. Så att alla på plan är med på att det är mål liksom.
Ja, och då är det väl alltså egentligen, alltså, det enda felet var att han gjorde fel tecken, så att säga.
Ja, och jag gissar att han, när han är ur bild, sen kanske korrigerar sitt tecken. Vad man ska säga. Det är ju svårt, för kommentatorn är ju inte på plats. Han ser ju bara de tv-bilderna vi ser. Så att det som sker utanför bild och det som hörs och sådär, det har ju inte kommentatorn.
I alla fall skönt att det inte blir någon så här omspelscase. Liksom,
ja, min känsla var att det där inte var en stor grej i alla fall. Nej. För spelarna i hallen då.
Nej, precis.
Yes, vi har ju också, innan vi rundar av handbollsligans snacket, så måste vi ju prata om de här målvaktssituationerna. Det har ju varit det var ju framförallt Ystad Malmö där målvakterna ja, de sköts ut en efter en. Det var ju tre målvakter som fick kliva av med efter skott mot huvudet.
Josef fattar ingenting. Inte få hjärnskakning.
Ja. Josef fattar ingenting. Vad handlar det här livet om?
Ja.
Ja, men det var ju en helt bizarr, för den där diskussionen har ju, vi har ju haft en återkommande någon gång per år i podden, men, och vi hade den i höstas igen, men nu blir den ju aktualiserad igen. Och ja, jag vet inte fan vad det är. Skjuter de hårdare? Skjuter de sämre? Är det mindre gentlemannamässigt att man drar den mer mot huvudet nu än tidigare? Eller så är det bara att vi är mer uppmärksamma på huvudskador och därmed liksom låter målvakterna kliva av där de tidigare hade stått kvar. Jag vet inte vad det är liksom som är grejen, men vi kan heller, inte ha det så här det, i alla fall.
Nej, det håller jag med om. Och det, alltså, det här är ju både killgissning och anekdotisk bevisföring, men jag hade den här diskussionen med min fru också när det här hände, att liksom, fan vad jag inte kan minnas att det var så här 2008 när jag spelade elitserien, att var, alltså, ja, nu fick en målvakt till hjärnskakning och typ varje match så får någon ett skott i huvudet, men det kan ju vara att man inte, det kan vara att man inte tänkte på det. Jag kan ju inte belägga det med statistik mer än att det känns som att nu för tiden så träffas målvakter i huvudet så jävla ofta. Och kanske att det är så många som blir borta, och det är många som blir borta länge.
Mm.
Och jag kan inte begripa det. Jag läste en, jag tror det var nog fan Sotas blogg. Han hade någon utläggning eller någon teori om att ja, vad fan var det? Att det var typ så här för mycket klister och för lite kontroll eller något sånt där. Och jag vet inte, det är samma där. Jag vet ju inte hur exakt hur mycket eller lite klister man använder i handbollsligan 2021.
Det är nog helt sinnessjukt mycket klister på bollarna nu för tiden.
Ja, men vad fan, jag spelar, jo men vadå, jag spelar ju för fan för 3 år sedan.
Ja, men ja, och jag kan inte svara för exakt hur det är överallt. Jag tycker bara generellt, alltså visst, man blir äldre, men det är, jag känner mig aldrig så gammal som när jag klagar på att de unga tar för mycket klister på bollen alltså.
Men om vi ska sätta det i då, alltså att ta jättemycket klister, det genererar potentiellt sett mycket högre kraft. Men det man förlorar på det är precision.
Jag skulle inte säga mindre kraft eller mer kraft. Men definitivt mindre precision. För att min erfarenhet av klister är ju att det liksom fäster ju lite olika från gång till gång. Beroende på hur bra grepp man har i övrigt på bollen.
Ja, men någonting måste det ge på pluskontot. Annars hade man ju skitit i att ha så mycket.
Jo, men det är väl ja, att du... alltså, lättare att hålla och lättare att knorra och lite sådana grejer liksom.
Ja.
Och så är det väl en, framförallt tror jag att det är en alltså vanesak liksom.
Mm.
Alltså jag tror inte det, men ja, jag vet inte. Det som jag framförallt tycker är ju att det ju mer klister har, desto mer skiljer det åt från gång till gång som jag håller i bollen, i hur liksom, beroende på greppet, den samverkan så att säga. Men sen vet jag inte om det påverkar. Men jag håller med, min känsla är också att det är mer, alltså, spelare borta på grund av hjärnskakning. Sen om det är mer träffar, det vet inte fan. Jag killgissar väl lite åt det hållet, att vi är mycket mer medvetna om det.
Och, ja, min känsla det, från när man satt på läktaren i gamla idrottshuset i Jönköping, det var ju att man, nej, alltså det låter ju sjukt nu, men att man nästan såg fram emot att någon skulle skjuta Kalle Röjthammar i ansiktet, för då visste man att han blev så jävla bra efter det. Han blev förbannad och så blev han svinbra när han hade fått ett skott i huvudet. Jag har inget minne av att han klev av då och sen inte fortsatte. Liksom. Men det...
han vinglade skitbra mellan stolparna och tog alla skott.
Ja, jag säger inte att det ska vara så. Jag bara säger att nej, så nej, min minnesbild var av hur en målvakt som blev skjuten i huvudet då fungerade.
Ja,
men vi kan ju alldeles oavsett då i alla fall också slå fast som jag vet inte om jag har varit inne på den här podden, men jag har diskuterat i alla fall att som regelverket är skrivet nu, så tycker jag det är upplagt för jävligt konstiga utgångar. Alltså som den, det var väl, vem var det som fick bollen rakt i ansiktet på en kontring?
Anton Hellberg.
Anton Hellberg, ja, det var i Malmö, ja. Just det. Hellberg Ja, precis. Han spelar Lugi som kommer fri på kontering. Helt ren. Och sopar den rätt i huvudet på Hellberg. Som givetvis blir asförbannad. Och bara liksom tar tag i honom.
Mm.
Och han, vad säger, han ger ju sig med en gång. Och är huvudet mindre. Och trillar baklänges. Och Hellberg får rött kort.
Mm.
Och det är så. Ja, regeln är sån. Och det känns som att vi har pratat om det här. Men det är ju samma i alla de här situationerna, den här matchen mellan Ystad och Malmö.
Mm.
Att Östlund kommer helt sopren och bara sular målvakten stenhårt i huvudet så han inte kan spela mer. Och Kim Andersson, som också är förbannad sen innan på Östlund för att han tycker han har filmat sig till en tvåa, går dit och är liksom förbannad på Östlund, givetvis.
Det sjuka är, för då får ju Kim Andersson rött kort. Och där tappar ju Ystad IF i samma situation sina två bästa spelare. En som blir skjuten i huvudet och en som får rött kort för han blir förbannad på att hans kamrat blir skjuten i huvudet. Det är verkligen hård bestraffning för nästan ingenting.
Ja, och det blir och liksom, det känns som att regeln är inte... För regeln säger också... För det är inte bara Kim Andersson som får rött kort här, utan det är också... Kassem Awad av alla människor att få rött kort där. Men det är ju för att det uppstår gruff. Och då är det som alltid. Det är flugor på sockerbit. Alla är där, givetvis. Och Simon Nyberg är väl först fram till Kim. Och sen kommer Kassem Awad in där.
Ja, inget ont om Simon Nyberg, men jag tror inte att Kim knappt tar notis.
Nej, givetvis inte. Men han är i alla fall först in där. Och då finns det ju stipulerat i reglerna att spelare som inte är direkt involverade i situationen, i det här fallet då, jag vet inte, är situationen Östlund-Venfält som är medvetslös, eller är situationen Kim och Östlund, jag vet inte. Jag antar att situationen är Östlund-Venfält, vilket gör att Kim Andersson är där, och därför får han rött kort, för att personer som inte är involverade i den direkta händelsen, liksom, det ska vara hård bestraffning på det, och därför får Kassem Awad av någon anledning också ett rött kort för han anses ha sprungit dit. Den regeln är ju inte, den är inte tänkt så där. Den har inte tillkommit med såna här situationer i bakhuvudet, men kontentan eller när den realiseras blir det ju så jäkla fel. För jag tycker att Kim absolut, fan, det är klart att han kan få en 2-minutersutvisning. Jag tycker rött kort är hårt. Jag tycker rött kort på vem som helst i Malmö som springer fram till Kim som tar tag om tröjan och liksom så här hotar med spö till deras lagkamrat. Det är väl för fan vad är rimligt att alla de andra fem Malmöspelarna står och kollar på så här. Vi får inte gå dit för då blir det rött kort. Det är ju helt orimligt.
Rottan.
Verkligen. Du vet, Kim är utan Östlund där som ber om hjälp.
Nej, precis. Nej, och just det där med att både Simon Nyberg och Kassem Awad går ju egentligen bara fram för att liksom skydda, att ta bort Kim, så att säga. De är ju inte, Kim är ju direkt fysisk mot Östlund, och det tycker jag är väl rimligt att det bestraffas på något sätt. Men att Malmö-spelarna då i det här fallet är ju bara liksom så här, försöker få bort Kim därifrån.
Men tror ni att Kim hade reagerat så hårt om han hade vetat att okej, nu har Östlund skjutit Venfeldt i huvudet, men nu kommer Östlund få... Han kommer bli bestraffad för det här. Med 2 minuter eller rött kort eller vad det nu kan vara.
Jag tror inte att Kim tänker så mycket där. Jag tror Kim redan är förbannad. Och jag tror inte Kim hade reagerat så starkt om inte han redan var förbannad på Östlund heller faktiskt. Nej. Så att jag tror att man lägger mycket... Det är ingen som är så uträknande, tror jag. Så att
men
han
menar
tänker,
bara att hela den där...
Östlund kommer åka ut här så jag behöver inte gå dit och markera. Nej, det tror jag inte. Jag tror att han har gått dit och markerat ändå. Okay. Och det är lite det som är min poäng, att vad är det för... Jag fattar att regeln kommer till för att man inte vill ha situationer där det är bara så här 6-6 i allmänt handgemäng i tid och otid. Men det måste kunna finnas lite wiggle room i de här lägena med, tycker jag.
Mm. Ja.
Ja, vad säger vi då? Nu kommer det ju, verkar det ju komma en regel som säger att man kommer få 2 minuter nu då om man skjuter målvakter i huvudet utan att man har fått någon fysisk kontakt. Vad tror vi om det? Är det bra eller dåligt?
Jag tror det är bra. Sen är det ju inte helt oproblematiskt, för det blir återigen eller återigen, det blir en bedömning naturligtvis.
Ja,
då kommer man diskutera det. Är det målvakten som söker bollen med huvudet? Eller ska det spela någon roll? Eller sätter man det i system? Så att allt sånt här, det är inte så att, men fan, så här enkelt var det att föra in en ny regel. Men jag tror ändå att det kommer ha en effekt, att man kommer tänka sig för innan man bara sular iväg den på chans runt huvudet. Mm. För det är ju lite grann, och lite intressant, Lasse Ballstad i intervjun efter matchen. Som mycket, mycket ärligt ändå sa att det skottet han drar i ansiktet på Malmös målvakt tycker han inte var så farligt. Men de som Ystads målvakter får i huvudet, det är helt bedrövligt. Ungefär så sa han. Mm. Och menade på att han fick ju kontakt då. Men det är ändå, alltså jag vet ju själv det som spelare. Och får man en liten kontakt, då känner man ju så här, men fan, det är legitimt för mig nu att bara sula iväg den här. Jag skiter.
Exakt.
Vilket.
Det är inte som att man siktar mot huvudet såklart, men man kan sitta så här, jag
drar iväg den på chans. Och så kan det vara om du hoppar in i en dövvinkel också, eller om du kommer brett på en utsida som Östlund och bara, jag svinar den här, jag vill stänka, alltså här, men vet du att du gång efter, alltså, ju mer den här regeln vävs in, så kommer det, och det är min övertygelse, så kommer det få spelare att ändra sin skottbild.
Mm. Ja.
Inte dra lika mycket runt huvudet. Och då har vi ju ändå vunnit på det. För att det är ändå, det måste man säga, är en större vinst.
Ja, men det kommer också. Vi kommer sitta här om ett år och diskutera någon tvåa eller rött kort som är helt bedrövligt.
Ja.
Och det är väl lite, ja, så precis. Man får ge och ta, så att säga.
Mm, så är det. Det låter...
Ska vi tillägga så att Ystad IF har värvat in Oskar Jensen som ersätter för sina typ 3-4 målvakter som väl alla har hjärnskakning, eller?
Ja, det var det inte någon som hade någon annan. Ja, skitsamma. Men de har ju åtminstone 3 gubbar i den där målvakter som är borta. Och 2 av dem är vi ju säkra på är hjärntrappan. Jag har förmätt den tredje. Ja, skitsamma. Men
vilken comeback i ordningen är det för Oskar Jensen? Jag säger 4:e.
Jag säger det också. Men jag säger framförallt att det inte är den sista, eller?
Men med tanke på alla hjärnskakningar, menar du?
Jag vet inte. Men...
Jag säger så här då. Vilken Skåneklubb har Oskar Jensen inte spelat i nu?
Ja, jag tror IFK Ystad.
Han känns så jävla IFK Ystad-kompatibel. Men det är kanske att jag tänker vinrött, lugi.
Ja, precis.
Ja.
Men det är en bra fråga för ett handbollsquiz snart. Lista elitklubbar i Skåne som han inte har spelat i. För han har ju då Lundagård, nu läser jag från Wikipedia, så det kan säkert Lundagård.
Kan säkert finnas fler.
Lundagård, Lugi, Malmö, H43, Lugi igen, Helsingborg, Malmö och nu då Ystad IF. Ja, nej, men du tog quizet där, Josef. Snyggt. Det om handbollsligan för nu måste vi då, om handbollsligan är fladdrig och lite upp och ner och det är spännande och jämnt överallt, då är ju SHE nästan snäppet värre, tomme fan. Och där har det ju tidigare varit så att den har varit ganska stabil, man har vetat ungefär vilka lag som ska slå vilka och så. Hela första halvåret kändes ju, där pratade vi jättemycket om handbollsguden i handbollsligan som gjorde att det var superduper fladdriga resultat, medan SHE i mångt och mycket kändes logisk. Det har ju försvunnit helt och hållet nu. För nu slår ju, ja, vad var det, Charlie, du hade ju det sist, Sävehof slår Boden slår blablabla.
Ja, nej, men framförallt att vad fan var det? Ja, det var att Lugi fick stryk av Boden, men slog Sävehof som slog Skuru, som slog Hör. Så råttan på repet och så vidare. Sen alltså, vi kan säga 2 saker. Det ena är, jag tror inte Lugi kommer topp 3.
du har börjat äta på den hatten då, så att säga.
Ja, jag har börjat göra det. Jag får nog inse det nu. Det blir, tiden är för knapp.
För nu ligger Lugi 9.
Stämmer bra det.
Utanför slutspel.
Ja, ja, de gör ju det. Det är ju helt sinnessjukt. Lugi är ju det stora mysteriet med den här säsongen. För om man plockar bort dem, så skulle jag ändå säga att den här tabellen har satt sig rätt jäkla nära det vi diskuterar inför säsongen. Alltså det, vissa lag som man tänkte oj shit, de ser mycket bättre ut än vad man trodde, det är, de har börjat förlora lite nu och sitter där nere där vi trodde att de skulle sitta, och vissa lag som svajade lite i början, men de har repat sig. Skara hade en jättedålig inledning fastän att jag varnade lite för dem, men nu ligger de där fyra och bara två poäng bakom topp tre. Och Önnered, oj shit, de skräller mot topplag och ja, det var bra det ser ut. Ja, men fan, de är 10 poäng upp till topp 4 nu. Så att det till slut så blir det ändå den SHE-tabellen som vi tror att det är. Men Lugi är, ja, det är ju oförklarligt vad det är som pågår där. Man skulle vilja vara en fluga på väggen i den där damsektionen just nu och förstå vad fan det är som händer.
Rätta mig om jag har fel nu, men visst skrev de precis ett nytt kontrakt med Kenneth Andersson också?
Ja, och det var den här klassiska som man får hålla sig från att skriva om han förhandlar med sportchefen då, som också är Kenneth Andersson.
Ja, just det.
Men nej, det stämmer. De förlängde med Kenneth.
Jag älskar ju Kenneth. Det är ju en av de mest karismatiska personerna vi har i hela elithandbollen. Men
en avkastfavorit.
Ja, det får man fan med lov att säga. Men att skriva nytt kontrakt trots de här resultaten, det vet du fan om jag hade gjort om jag var sportchef. Om det inte hade varit mitt eget kontrakt kanske. Men ja, ni fattar vad jag menar.
Mm. Nej, men det är intressant, för att om man backar bandet, ja, jag vet inte, är det ett år eller drygt år när de sparkade Dragan Briljevic där, och det var spelare som gick ut och inte förstod någonting, varför får Dragan sparken, och vissa spelare som, ja, jag har förstått, låg bakom och verkligen har eldat på att han skulle få gå. Och det var slitningar och man har hört det ena och det andra, och man har hört att ja, men fan, de har haft en väldigt speciell inställning till träning generellt i Lugi. Och att,
hur då? Berätta.
Att de har inte tränat särskilt mycket fys. Mm. Att de har fallit på att de har varit för dåligt tränade. Att,
på grund av Dragan då, eller tjejerna själva då, eller?
Ja, det är väl det som är det svåra. Det är väl lätt att tänka att vem är ansvarig för träningen. Ja. Det är väl huvudtränaren, så det är det enkla pusslet att lägga. Ja. Och det pusslet tänkte jag med, okej, ja, men det kan ju vara en förklaring till att de alltid har skador på viktiga spelare. Att nästan ingen spelar en hel säsong. Att de inte orkar, och att vissa ser otränade ut. Ja, men fan, det kanske är, ja, då börjar man förstå vissa grejer. Och så tänker man, väl från min Kenneth som är sådär, ja, men här ska vi fan ut och löpa. Och de har haft världens längsta försäsong. Och de har fortfarande ett bra material och gjorde ett par spännande värvningar. Det var det som gjorde att jag tänkte, men fan, då lyfter ju det här nu då. Och så har det inte alls lyft. Och de har haft exakt samma skadeproblematik. Och ingenting stämmer. Och det känns ju inte som att någon är särskilt glad i den där, i det där laget. Så att då, det får jag ändå tänka att nej, det var nog inte så jävla enkelt att lägga det pusslet. Och då, det öppnar upp för fler frågor. Är det att spelarna själva inte vill träna, eller varför är de bara skadebenägna av naturen? Är det schismer internt i laget? Gillar de inte den här tränaren heller? Nej, man, som sagt, fan vad man skulle behöva var i det för att kunna fatta vad det är som pågår.
Vill ni ha en märklig statistikuppgift kring Lugis form?
Och gärna.
De har en vinst de senaste 9 matcherna.
Ja, mot Sävehof.
Och det är mot Sävehof, ja.
Det, ja, som kom färska från en bortaseger mot Skuru där de, ja, var helt dominanta.
Alltså, tänk dig att du spelar 9 matcher i SHE. Du vinner bara en av den. Och så är det mot Sävehof. Det är anmärkningsvärt. Ja,
men tänk, det är anmärkningsvärt är också så här. Du har 4, när du har 5 vinster i rad i ligan. Sen kommer du in i en svacka där du förlorar 4 i rad. Sen spelar oavgjort. Sen så kommer breaket. Du vinner mot Sävehof mot alla odds. Det var ingen som trodde på det här. Det var 20 gånger pengarna på att de skulle vinna mot Sävehof.
Fortsätt fan fram med kontrakt till.
Precis, fan vad gött. Nu är vi tillbaka på banan. Efter det förlorar vi hemma mot Boden som dittills har tagit, vadå, 3 poäng eller något? 4? Den, hur får du in, alltså hur kan man förklara den?
Jag vet inte, hade det varit jag som spelar en del fotbollmanager och sådär, hade det varit ett dataspel det här, då hade man ju kastat ut 8-åren genom fönstret för länge sedan och sagt att det här är liksom inte, det här är så orealistiskt, det är osannolikt liksom, det kan inte, så här skulle det aldrig gå till, men kring Lugi så gör det tydligen nu.
Och detta, Swinging Lugi har gått över till Dam Lugi. Om man ska se det positivt ur en, för oss som följer det, så är det i alla fall att det blir ju en raffinerande, inte avslutning, men det blir en raffinerande omgång här om ett par veckor. För först så har de Skövde borta. Det är klart att ja, den måste de ju också städa av, och gör de inte det, ja då, fan, då har vi verkligen, då har vi problem va. Men den 28 februari så möts Kristianstad och Lugi. Och det är ju, ja men det är som Hallby Guif liksom. De ligger där en poäng ifrån varann, och det är slutspelsplats i potten. Ja. Så den ska ju bli högintressant.
Verkligen. Det kommer bli spännande. Men du Charlie, Skövde förresten, nu när vi är ändå inne på lag, ska de verkligen ligga där de ligger?
Ja, jag vet inte fan.
Ja. De ligger ju näst sist nu, kan vi ju säga också då. Och med efter dagens match där de förlorade mot Kristianstad, är det en bra bit upp för dem helt plötsligt.
Det som är lite räddningen är ju att det är bara ett lag som åker rätt ut. Så att det blir högst troligtvis ett kval då för Skövde, som ändå har 3 matcher mindre spelare än Boden eller något sånt där, tror jag. Så att de har ju lite, ja, det ser ändå ljusare ut för dem att undvika sista platsen. Men nej, vad ska jag säga? Jag trodde väl inte... Jag vet inte om det var den här säsongen eller om det var inför förra säsongen som jag lite grann ändå trodde att Skövde skulle få ett lyft. För de har en... Ja, men de har en del spelare som jag tycker är intressanta, och jag tycker att han danske tränaren där, Paulsen, har varit... Ja, men... Jag vet inte, jag tyckte mig se att det kunde, ja men det kan nog bli en liten rolig, trevlig överraskning. Men det är ju inte heller gott så. Han fick ju också kicken här bara för några veckor sedan, så Andreas Larsson kommit in där istället.
Ja, så att, jag såg ju det inte heller gott. Jag såg ju Skövde idag mot Kristianstad då. Det var, på tal om sjuka matcher, Skövde fick ihop 5 mål på hela första halvlek. Det stod ju 5-10 till Kristianstad i halvtid. Och då tänkte man ju att det var tokkört för Skövde. Att det där, alltså gör man 5 mål på en halvlek, då är det liksom tack och godnatt. Men sen bara kanske 7-8 minuter in i andra halvlek, då var de i kapp. Då stod det helt plötsligt 11-11. Så då hade matchen liksom helt svängt. Och sen... Då hände det någonting, så jag var tvungen att gå iväg i 10 minuter, en kvart. Och sen kom jag tillbaks och då ledde Kristianstad igen jättestort. Och Skövde hade återigen inte gjort mer än typ 1 mål på en kvart eller något sånt där. Så att då, deras match idag måste varit den konstigaste de har spelat på länge.
Nej, så att...
Han tråkigt. Har lite att jobba med
på besvikelserna.
Ja, det är tråkigt att vi bara kör besvikelser idag, men det kanske får vara ett tema på det här avsnittet.
Ja, lite grann så. Apropå det, så är Kristianstad vinnare igen. Kul för dem.
De har ju idel avkastfavoriter på sin bänk.
Ja, det har de definitivt.
Christians absoluta favorittränare Tubby såg jag där i hålla i.
Ja, nu tänkte jag på IFK Kristianstad.
Jaha, nu tänker du.
Jag gjorde ett hopp där angående besvikelser. Kristianstads damer är ingen besvikelse. De, fan, om de går till slutspel så är de överträffat förväntningarna, tycker jag.
Jag tyckte du sa nu har de börjat vinna igen och sådär. Men ja, vi kan snacka lite IFK Kristianstad, absolut.
För... Det behöver vi inte. Det var mer att vi var, alltså, de har ju ofta en besvikelse den här säsongen när vi pratar om dem. Så nu är det ändå härligt för dem att de fick vinna mot Helsingborg här och andas ut lite.
Och Aranäs.
Två vinster sen sist. Inte Jagare och Halby längre.
De är ju 2 poäng för det, men absolut. Mm.
Vinner seglen.
Det får man lov att säga. Och ja, får de ihop det så tror jag ju fortfarande att de kan vara rätt farliga. Faktiskt, sa vi det sist förresten att det inte är några val i slutspelet nu? Eller har vi
vi sa det. Jag breakade det för er.
Just det, så var det.
Och så ondgjorde vi oss lite över att ingen har... Varför vet inte jag det här? För fan vad dåligt av någon från ligan eller handbollen inte har berättat det för mig. Så var det en tränare för ett handbollsligalag som sa till mig att han hade hört att det var C-more som ville ha det så.
Så det är du mig, som ligger bakom frågade, det här.
Han frågade mig varför. Och då kom jag på att jag har ju önskat det. Jag vet inte om det är sant. Jag kan vare sig bekräfta eller dementera det. Men jag lovar att jag ska fråga någon jag känner på C-more och undra varför det är så i så fall.
Ja, alltså jag tycker ju att det är bra. Jag tycker att de där valen... nu kommer man ju kämpa lite mer för att komma trea eller tvåa eller sådär, tror jag.
Jag tycker också det. Alltså jag har inget emot det. Det är ju mer att det har varit på ett visst sätt ett tag och så har man inte hört att det har förändrats förrän man hör att det har förändrats och inte vet varför.
Nej, jag har nu dokumentet där man kan läsa om det. Fick jag skicka till mig av den mycket fina och nyss omnämnda domaren Mirza Kurtagic. Han jobbar liksom med utbildning även för sådana som mig.
Det här dokumentet har ju funnits länge. Varför har vi inte bara sökt information?
Det ligger väl inte i vår natur, va?
Ja.
Nej, men så är det.
Ska vi säga så? Eller har vi något mer?
Jag hade en grej till.
Kör du.
Det kanske var det. Det kanske fan var det med valen förresten. Ja, nej. Det var nog inget då. Fan, jag hade för mig att jag hade någonting med. Nej, skit i det då. Det blir bra.
Ja, men då säger vi så. Snyggt parerat där, Josef. Är det Diego som är pinknördig nu?
Nej. När vi går in på samma grej vi snackat om förra veckan, då tänkte jag nu får det räcka.
Nu är det klart.
Min sambo sa också, jag pratade med henne om att vi har så himla långa avsnitt för tiden. Så sa hon, det ska aldrig vara över en timme. Nu är vi på 56 minuter.
Oj, då får vi runda av fort som djävulen nu då. Så får jag klippa ner Kjell Höglund lite. Nu kommer Kjell Höglund då i en lite kortare version än vanligt.
Ja, skönt.
Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleriblö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk. Drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag. Mina minnen är som körsbär i punch. Och det rinner som en flod i min inre värld. Låt mig gråta, låt mig vara i fred. Och bränna mina böcker som ved. Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm. Det förflutna tonar upp som en overtyr. Våra liv blir till sist i harmoni med den värld vi har att leva i. Får jag se låt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.